Hej och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RF SISU.
Och lagom till snön här i Örebro i alla fall har börjat smält bort inför julen. Vi hoppas att det kan komma igen. Så har ju du i alla fall fått ett spännande, intressant samtal som vi kan få dela med er som lyssnar på podden.
Alltså kan man säga, jag väljer att se det som att vi har haft en fantastisk december med snö fram till hit. Sen är det klart att...
Men du är inte från Närke.
Nej, det är jag inte. Jag är från Dalarna, ja. Men precis, jag har träffat någon som inte är från Dalarna utan från Sollentuna, nämligen Jakob Forssmed som är socialminister med ansvar för idrottsfrågor. Och det var ett jättespännande möte.
Kul! Vad vill du säga någonting nu i introt som ni pratade om?
Ja, jag tycker att det var väldigt kul att prata med Jakob, för att han är ju dels är ju politiker ute i fingerspetsarna, vilket man märker vid vissa svar. Men han är också idrottsledare i en friidrottsklubb, eller har varit fram tills han blev minister. Och en väldigt liksom stor anhängare till idrotten, vilket märks rätt tydligt. Så tycker jag. Men sen pratar vi om vissa saker som jag tänker är bra att vi ger lite bakgrundsfakta så att ni kan hänga med lite bättre i de samtalen som vi har. Bland annat så pratar vi om fritidskortet.
Mm. Och för att ge lite bakgrund till det, så fritidskortet är ju ett kort som man får, som innehåller ett värde kan man säga, där man kan betala för unga 8-16 år som deltar på idrott, kultur, friluftsverksamhet eller andra organisationer inom civilsamhället som gör verksamhet för målgruppen.
Mm. Och det här är ju ett förslag då som den sittande regeringen har tagit fram. Den här summan på kortet kommer variera beroende på vilken typ av område man bor i. Så bor man i ett av de som vi brukar kalla utsatta områden, så får man en liten större summa på sitt kort för att ha större chans att kunna hålla på med någon typ av fritidsaktivitet, till exempel då idrott. Vi pratar också om LOA-fonden som finns i Danmark, som är en anläggningsfond som har funnits i 25 år. Och den är till för att ge innovationsstöd för att bygga nytt eller bygga om idrottsanläggningar. Och det här är någonting som vi pratar lite grann om på grund av den utmaning som finns i Sverige idag med anläggningsfrågan, som ju egentligen helt och hållet ligger på kommunerna, vilket gör att det är ganska svårt att få en bra kontroll över det, och det finns ganska lite stöd att söka centralt ifrån, till skillnad då från i Danmark där den här LOA-fonden finns.
Precis, men jag tycker att vi tar och hör vad Jakob säger om alla de här delarna som vi har pratat om, plus lite till.
Då säger jag välkommen till Jakob Forssmed, minister med ansvar för idrottsfrågor, till podcasten Här pågår föreningsidrott.
Tusen tack för det.
Vad kul att du är med oss här.
Roligt att vara med.
Ja. Ja. Jag tänkte jag skulle börja med att fråga, vem är Jakob Forssmed?
Det är ju naturligtvis en i grunden filosofisk fråga. Mm. Men jag bor i Sollentuna med min familj och har varit aktiv i politiken väldigt länge. På min fritid så är jag kyrkligt aktiv, men också aktiv i Turebergs friidrottsklubb på olika sätt. Har varit hjälptränare där i många år. Tyvärr har jag fått sluta med det. Samma med det här uppdraget hinns inte riktigt med på det sätt jag önskar. Men jag gillar idrott och inte minst uthållighetsidrotter. Och friidrotten, den olympiska huvudidrotten, är förstås också särskilt kärt barn i sammanhanget. Mm, även om jag älskar alla mina barn, alla friidrottsgrenar, alla grenar.
Du var inne på det nu, men din egen idrottsliga bakgrund, hur ser den ut?
Den är mycket begränsad. Jag har ingen egen idrottslig bakgrund. Jag har inte hållit på med idrott på någon hög nivå. Jag har spelat fotboll med kompisarna mest när jag växte upp. Och så var med några år i någon förening också. Men på gamla dagar har jag börjat syssla mer med idrott på olika sätt. Med cykel och löpning och så.
Mm. Och gör det fortfarande då?
Ja, det gör jag. Ja. Jag har cyklat till jobbet nästan varje dag. I alla fall de flesta dagar. Och får på det sättet en bra grundträning tycker jag. Och sen så försöker jag komplettera med lite löpning. Och försöker träna hyggligt seriöst när det gäller löpningen. Och nu ska jag också... Det tar emot något oerhört, men jag börjar bli lite äldre och måste lägga in mer styrka i min träningsrutin. Så att det ska jag också försöka utveckla under året som kommer.
Just det. Lycka till med det.
Ja, tusen tack. Det kan verkligen behövas. Det är verkligen, ja. Men det kanske blir som när jag började med cykling, tyckte jag var väldigt tråkigt i början. Men älskar det nu, så vem vet.
Ja. Hur stor roll hade du i att idrotten flyttade in på Socialdepartementet?
Ja, men det var en viktig del i att knyta idrottsfrågorna närmare hälsa och folkhälsa. Tyckte det var en naturlig plats för dem att hamna där. Sen är det klart att jag var inte involverad i exakt alla förhandlingar kring hur portföljerna skulle skäras. Men det här var en sak som var mycket medvetet, att vi flyttade till Socialdepartementet och till folkhälsofrågorna. Just för att kunna hitta synergier och se att idrott spelar en otroligt viktig roll, inte minst för hälsa. Det spelar roll för andra saker också, förstås. Det har ju betydelse för integration och många, många områden. Men det ligger ju väldigt nära hälsofrågorna.
Mm. Vad tror du beror på att idrotten har varit ett sånt ämne som har flyttats lite mellan de olika departementen?
Svårt att veta exakt vad det beror på. Jag kan ju inte svara för tidigare regeringar hur man har hanterat det. Men det är klart, det är också föreningsdrivet, och då har det legat nära till hands att det ska ligga i samband med demokrati och kulturfrågor kanske. Men för vår del, vi tycker att hälsofrågorna där passar väldigt väl in. Men sen är det också så att vi har ju en i Sverige, till skillnad från de andra länder, en fri och självständig idrottsrörelse på många sätt, och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och det gör ju också att politikens inflytande över idrotten är ju begränsat på ett väldigt bra sätt. Idrotten har ju stor frihet att utveckla sin verksamhet på olika sätt, oavsett vilket departement det ligger på.
Mm.
Men vi ser ju gärna ökat samarbete och samverkan kring inte minst hälsa.
Hur ser du på det, att den svenska modellen, att Riksidrottsförbundet verkar i myndighetsställe?
Jag tycker det är väldigt bra i grunden. If it ain't broken, don't fix it. Det fungerar allt väsentligt väl. Man har bra strukturer, man bygger förtroende mellan specialidrotter på det sättet, på ett sätt som jag tror skulle vara sämre om det var en myndighet som hanterar till exempel hur bidrag ska fördelas och så. Och vi behåller den här folkrörelsen, känslan kring idrotten på ett bra sätt. Men sen är det klart, det finns utmaningar med alla sätt att organisera sig på, även vårt. Om man jämför med en del andra länder så har man ju en mycket tydligare koppling mellan idrott och skola.
Mm.
Det har ju en del fördelar, nämligen att det blir mer naturligt att när skolan är slut så börjar idrotten. Så fungerar det ju i många länder. Det där skulle vi behöva mer av, och där gör ju Riksidrottsförbundet ett arbete för att just samarbeta bättre med skolorna. Rörelsesatsning i skolan och på olika sätt med skol-IF och så. För vi vet att för en del barn så kan det vara svårt att gå hem från skolan och sen komma tillbaka till en aktivitet. Ibland behöver det där ske i nära anslutning till skolan för att det ska fungera på ett bra sätt.
Mm. Du har varit minister med ansvar för idrottsfrågor i ett drygt år nu. Hur tycker du det går så här långt?
Ja, det får väl andra bedöma hur det går. Jag tycker att det är otroligt stimulerande, och det är också en fantastisk möjlighet att få se all den fantastiska verksamhet som bedrivs. Jag har ju fått besöka en del idrotter som jag själv inte har haft så mycket kontakt med tidigare, och sett just hur man jobbar så målmedvetet, strukturerat, både för att många ska få chansen att testa hur bra kan jag bli på detta, eller hur bra kan vi bli som ett lag. Men också det tänket som finns kring gemenskaper, att man välkomnar in, att man har närvarande vuxna i verksamheten och på det sättet också ser barn som får en plats i en gemenskap som de kanske annars inte skulle ha.
Vad skulle du säga är svensk idrotts största utmaning?
Det finns ju ett antal utmaningar, och det är också svårt att säga att just svensk idrott har olika specialidrottsförbund har olika typer av utmaningar. Men det är klart, en utmaning det är att stimulera ytterligare ideellt engagemang. Vi ser att det är lite svårare att rekrytera ledare i en del sammanhang. Folk uppfattar att man har mindre tid än vad man har haft tidigare. Vi gör ju nu ett utredningsarbete för att se hur vi bättre från det offentliga kan ge ett erkännande, inte minst till yngre personer som engagerar sig? Hur kan vi se till att översätta det där bättre till både att ge cred för det man gör men också ett meritvärde i andra sammanhang? Så det sitter en utredning du faktiskt att titta på. Hur kan vi skapa liksom en struktur för att de som gör ideella insatser i föreningslivet som är ungdomar, att de också får ett tydligare erkännande från det från samhället i övrigt? Och sen får vi se vad de kommer fram till för förslag. Jag tror det kan vara ett sätt att se att också öka möjligheterna för att rekrytera yngre personer. Mm. Sen tänker jag en sak som klubbar skulle kunna göra mer. Nu har vi satsat särskilda medel på idrott för äldre. För att fler äldre ska idrotta är ju fantastiskt. Mm. Enorm, jag var själv och tränade judo mot en person som var närmare 80 år som dunkade ner mig i mattan rätt duktigt, kan jag säga. Det finns tyvärr dokumenterat på bilder också. Men där tror jag ju också klubbarna skulle vara lite mer framfusiga till de som nu kommer till de här aktiviteterna, att också fråga dem om de vill engagera sig. Det är många som vill det. Det ser vi klubbar där man har gått på en fallträningskurs hos judoklubben. Ja, sen blir man liksom volontär och kan jobba med en ungdomsturnering eller vad det nu kan vara. Så att våga fråga också lite när nya personer kommer till klubben om de kan tänka sig att ta på sig ett uppdrag. Det finns personer med tid, möjlighet och kraft också att engagera sig.
Mm. Stämmer överens bra med, så som vi ofta pratar i den podden också, att ställa frågan och kanske göra det på ett tydligt sätt också till föreningarna, där det ska bli vad man faktiskt ska få göra också, så att det inte bara blir hej, vill du hjälpa till, för att det finns också ett problem med det, att då vet man inte riktigt vad man ger sig in på, och den osäkerheten tror jag gör att många kanske tar ett steg tillbaka snarare än ett steg fram, det vi ser i många föreningar i alla fall, skulle jag säga.
Det tror jag du har helt rätt i. Sen när du frågar om utmaningar, så är det klart att jag ser också att klubbar och idrotter behöver fundera på hur kommer det sig att många slutar i en viss ålder när man är 12-13 år. Hur ska vi få barn och unga att faktiskt fortsätta idrotta? Vi vet att delar av det är ekonomi. Där har ju vi förslag nu om ett fritidskort för alla mellan 8 och 16 där man ska få stöd till träningsaktiviteter och medlemskapsavgifter för att inte man ska behöva välja bort idrotten för att det konkurrerar med matkasse eller med elräkning. Men jag tror också att det finns ett tänkande att man tvingas välja mellan att satsa på sin idrott fullt ut och liksom nå väldigt, väldigt långt, eller att sluta. Och det där tycker jag att många behöver man fundera på. Hur ser det där ut egentligen? Jag tycker det finns en del tendenser till att det blir väldigt stort fokus på just det här med att man ska göra en viss typ av satsning. Annars så finns det ingen plats överhuvudtaget, och det där oroar mig lite.
Ja. Du var inne på fritidskortet, och vi har fått gett våra lyssnare möjlighet att ställa frågor till dig också. Vi fick in en fråga just på det ämnet ifrån Katta, som frågar: hur är planen att fritidskortet ska hanteras? Och sen så lägger hon till också: lägg inte mer admin på de ideella.
Nej, och det där är ju en väldigt bra fråga som vi har med oss från början. Men det här måste ju fungera för ideella föreningar, för de hårt kämpande kassörerna ute i det svenska föreningslivet. Det är ju väldigt viktigt. Det tar lite tid, bland annat av det skälet. Vi vill inte att det dels ska hamna i fel fickor och dels att det ska vara enkelt att använda för den enskilde och för föreningen. Så att det är ju en av de grundförutsättningarna som vi går in, som vi har gått in i det här arbetet med.
Mm.
Och
det finns också inget med färdigt bestämt hur
det
ska hanteras.
Det gör det inte. Och det är också så att Riksidrottsförbundet är också med i arbetet och en väldigt, väldigt viktig referenspunkt för oss.
Mm. En lyssnarfråga till då. Vad är din syn på regeringens ansvar för anläggningsutvecklingen? Tittar regeringen exempelvis på Danmark eller andra länder, eller är anläggningsfrågan enbart kommunernas ansvar, undrar David.
Ja, den är i första hand kommunernas ansvar. Det är de som har plan- och byggmonopol. Det är de som så att säga har förutsättningarna för att bedriva en bra anläggningspolitik i kommunerna. Men min uppfattning är att staten kan göra mer. Vi kan se till att det finns väldigt tydligt hur man kan bygga innovativt på ett bra sätt. Hur vi kan skapa nya arenor som inte bara når de som redan tränar, utan som fungerar och blir en magnet också för andra grupper. Jag har själv varit i Danmark, studerat hur de arbetar med sin anläggningsfond. hur de arbetar innovativt just att hitta möjligheter för fler också att komma igång med ett idrottande. Och ser gärna hur vi kan utveckla detta i Sverige också. Det som vi från statens sida definitivt kan bidra med, det är ju att se till att har man lyckats med en anläggning på ett väldigt bra sätt, att vi ser till att det sprids på ett bra sätt. Att det finns, att man inte behöver uppfinna liksom hjulet gång på gång ute i olika kommuner, utan de bra exemplen som finns måste spridas så att också fler vågar tänka nytt, bygga innovativt.
Mm. För det är ju många som vittnar om det, eller om, framförallt om vi ska bli fler inom idrotten, vilket man ju vill, eller hålla kvar längre, att det är ju i väldigt många kommuner, framförallt större kommuner, så är det ju en väldig brist på anläggningar helt enkelt. Så att, ja, någonting behöver vi för att underlätta för kommunerna skulle jag tro i den frågan.
Det behöver definitivt ske, och vi funderar på hur vi kan bidra på bästa sätt från statens sida, från regeringens sida kring detta. Vi har ju gjort en del misstag genom åren. Till exempel var det ju många uterinkar som lades ner till förmån för kanske en ishall. Man la ner 3 uterinkar och byggde en ishall. Ja, man fick en jättefin ishall, men man fick väldigt mycket färre istidstimmar. Mm. Också att anläggningar ligger långt ifrån där människor bor. Det är också ett bekymmer. Vi behöver ha fler platser som ligger närmare där människor bor helt enkelt, för att också nya grupper ska hitta till de här platserna och till idrottsföreningen.
Vi ska gå in för avslutning här. Hur viktigt skulle du säga att idrotten är för det svenska samhället?
Den är ju väldigt viktig för det svenska samhället. Det är ju svårt liksom att beskriva detta. Alla de hundratusentals ideella ledare som lägger ner tid och engagemang in i idrotten. Miljontals medlemmar. Och för många är ju det här en otroligt viktig del av livet. Både gemenskapsdimensionen, hälsodimensionen, att få tävla, att få testa, och även om man inte vill tävla, att få finnas i sammanhang med den här fantastiska gemenskapen. Det är ju liksom att få gå ner till Sollentunavallen, en friidrottstävling, och titta på den aktivitet som pågår där och delta i detta. Det är en fantastisk sak, och så är det ju idrott efter idrott, oavsett om det är hockey eller ridning eller gymnastik eller discgolf eller vad det nu kan handla om. Den känslan är svårslagen.
Ja, man kan ju ställa sig frågan då, eftersom du var inne på det tidigare, att vuxna och människor överlag uppfattar sig ha kanske mindre tid än vad man hade tidigare. Varför ska man ta av sin fritid och engagera sig ideellt i en idrottsförening som ledare eller styrelseledamot eller någonting annat i den? Varför tycker du att man ska göra det?
För att man gör någonting som skapar mening i tillvaron. Och det där spelar en stor roll också för hur vi mår. Vi har en kultur just nu som går ut på att vi ska ägna, eller att vi ägnar oss väldigt mycket åt våra skärmar. Det gör barn och unga. Det är ett väldigt stort hot mot deras hälsa, mot deras möjligheter till relationer, mot deras sömn, mot deras läsning. Men det är ju inte så att vuxnas skärmanvändare inte påverkar också. En anledning till att vi uppfattar att vi har fått så lite tid, det är ju för att vi ägnar väldigt mycket tid åt saker på våra skärmar som vi inte behöver göra, men som vi fastnar i precis som alla andra. Så att det behövs ju också förändringar på den punkten från vuxna. Det tror jag många, även jag själv, kan känna igen oss i. Att nu har jag suttit här i en halvtimme eller 40 minuter eller en timme. Vad har jag egentligen fått ut av detta?
Sista frågan tänkte jag att du skulle få möjlighet. Det är ju, de flesta som lyssnar på den här podden är ju idrottsledare i olika typer av idrotter runt om i hela idrottssverige. Finns det något budskap du skulle vilja skicka med som sista ord till dem?
Ni är helt fantastiska. Ni är så viktiga för det här landet, och ni är så viktiga för väldigt, väldigt många barn. Det finns ju så många exempel på personer som har sagt att jag hade inte hamnat på den här goda platsen i mitt liv idag om det inte hade varit för ledaren Berit eller Lennart eller vem det nu är ute i en förening. Och jag tänker ofta på när jag var besökte Kista Sports Club i utanför Stockholm, ett så kallat utsatt område. Det stod en ung ledare i dörren och välkomnade en liten knatte in och sa: hej, vad kul att se dig, jag har inte sett dig på ett tag. Det barnet blev ju sett och bekräftat. Vi vet inte någonting om dens hemförhållanden, men det kan ha varit tufft, vem vet. Men där och då så blev den ju välkomnad in i en gemenskap kontinuerligt. Någon noterade att den inte hade varit där, frågade hur det var. Det är ju lika viktigt som själva idrottandet förstås.
Tack så mycket Jakob Forssmed för att du ville vara med i våran podcast. Och då får jag fråga dig, vad vill du ta med dig och lyfta från samtalet ni hade?
Ja, jag hade en väldigt trevlig stund med Jakob. Det märks att han är politiker i vissa svar kanske. Att han vill gärna föra in ämnena på de liksom, insatser som de väljer att göra och så vidare. Vilket är naturligt, men jag tycker också att man får en hel del tankar och liksom, faktiskt åsikter ifrån honom. Som... jag tycker det är intressanta. Jag tycker att han känns genuint som en idrottsmänniska när han pratar om det här. Jag tycker att det är intressant det vi inleder med egentligen. Han har en väldigt tydlig koppling till i allt det han pratar om att koppla idrotten till folkhälsa. Vilket jag sympatiserar väldigt mycket med i alla fall. Och tycker att liksom sorteringen... för idrotten har ju hoppat runt extremt mycket mellan olika departement. Och inte haft någon tydlig hemvist. Nu har man valt att ta in det på socialdepartementet. Det, för mig känns det som att det hamnar rätt där. För att det hamnar, ja, den stora delen av idrotten handlar om hälsa och folkhälsa. Både psykisk och fysisk. Precis som med två av de ämnena som man har på socialdepartementet.
Jag fastnar också lite för det just folkhälsotänket. Och jag tycker, precis som du är inne på, att... utan någon vidare tydlig källa så har vi ändå sett något svajande siffror kring folkhälsa. Vi har pratat för ett tag sedan om det ökande stilla sittandet bland annat. Och då känns det extra viktigt att vi inom idrotten ser det som en av våra stora uppgifter. Att vi ska bidra till hälsa och ökad fysisk aktivitet hos alla helst. Och det stärker såklart både, som du säger, den fysiska hälsan och inte minst den fysiska hälsan, eller psykiska hälsan.
Mm.
Och jag vill gärna koppla den här folkhälsodelen till det han är inne på kring äldre också, eftersom att vi har mycket kring satsning idrott 65 plus nu, som vi också har pratat om en del på sista tiden. Och det här med fallprevention eller fallträning, att det finns föreningar som bidrar med sånt. Men där skulle jag också vilja att man som ledare, det vi också pratar mycket om så här, kring rekrytering av medlemmar och ledare eller funktionärer. Han är lite inne på det, men jag kanske skulle vilja spetsa till det lite grann med att säga lyft fram vikten och meningen med föreningen. Det är ju jättebra att ställa frågan, som vi har sagt många gånger och som du också är inne på i ert samtal, till de äldre, den äldre målgruppen som är mer aktiv kanske nu än någonsin. Men säg då, eller förklara då också, varför? Varför är det viktigt att man är medlem? Vad gör föreningen? Vad är meningen? Så att man ser det här, så man hittar den här... som man avslutar med, värdet av att bidra, värdet av att skapa något för andra, värdet av att skapa för sig själv. Jag tycker på det sättet så håller den röda tråden, om man försöker tänka mera, ja, men det här ska ju också vara en vinning för oss i föreningen, för oss som redan finns här och engagerar oss.
Mm.
Att vi blir fler såklart, även om det är en fördel för alla.
Ja, och det intresserar mig jättemycket det han pratar om. Den här utredningen man har startat för att ta fram hur man ska förtydliga meritvärdet för framförallt unga ledare inom idrotten. Hur ska man liksom förtydliga det ut mot arbetsgivare och ut mot skolor kanske och sådär. Den utredningen är jag extremt intresserad av den anledningen också. För det skulle ju kunna ge ett större incitament att faktiskt gå in som ledare, för att man får någonting mycket, mycket tydligare tillbaka. Och det vågar jag lova att vi kommer titta på igen i den här podden. Den utredningen är klar här i augusti 2024. Så ska vi försöka kika på det och kanske få till ett samtal kring det. För att det tyckte jag kändes jätteintressant och någonting som ändå blir någonting konkret. För att vi pratar ofta om att det är så, ja, men det ger så mycket att vara ledare i idrotten. Ja, och det ger mycket saker som inte syns. Men kan vi få in någon del som också blir väldigt synlig, så stärker det incitamentet att faktiskt bli ledare ganska tydligt tycker jag. Så det är jag jätteintresserad av, vad de kommer fram till.
Absolut, och ta vara på det här, den här unga drivkraften som faktiskt finns, som vi kanske inte alltid tror eller förstår att den finns. Och så vill jag avslutningsvis passa på att tacka Katta och David för frågorna som vi fick in. Och alla ni andra som också ställt frågor, men de vi lyfte i avsnittet. Och kopplat till fritidskortet så skulle jag också vilja skicka, ja, men kanske en liten uppmaning till oss själva inom våran organisation. Just det här som Katta säger i sin fråga. Alltså vikten av att inte lägga mer admin på det ideella. För det blir mycket så som samhället ser ut idag kanske. Och så där, de säkerhetskrav som ställs som så kommer bli och som är naturligt att de blir lite större eller lite viktigare i och med våran digitala utveckling bland annat. Att vi tar in lite referenser även från, för Jakob Forssmed pratar mycket om att, eller pratar en del om att ta in RF i den frågan och diskutera. Men att RF och vi inom RF-SISU också tar in föreningslivet i frågan. Så att vi inte tror att vi sitter på alla svar när det är alla som är ute i verksamhet som faktiskt vet vad är mycket admin, vad är det som kräver administration i vår förening. Och där tycker jag att vi behöver tänka på. Vi kanske glömmer bort ibland att ta frågan hela vägen genom våra led. Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF-SISU. Som du hörde i avsnittet så har vi fått in lite frågor inför det här avsnittet med ministern med idrottsansvar. Vill du ha möjlighet att ställa frågor så kan du göra det lättast via vår Instagram. Där heter vi, precis som podden, Här pågår föreningsidrott i ett ord. Det går också bra att mejla till oss på podd@rfsisu.se. podd@rfsisu.se. Och med det vill vi passa på att önska god jul och gott nytt år. Vi har ett uppehåll under julen, men vi är tillbaka igen i januari. Hörs då!